Han var på samhällets absoluta botten. Att leva eller dö spelade ingen roll. Nu är han en av Sveriges största medieprofiler. Här är Joakim Lundell.
Joakim Alexander Lundell är 38 år och född i Vadstena. Hans uppväxt var kantad av missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa. När han var 25 år började han blogga som Jockeboy, en destruktiv blogg som väckte stor uppmärksamhet. Ingenting spelade någon roll längre och gränslösheten gav honom en plats i den kritiserade reality-serien Kungarna av Tylösand.
Fan, den här burken kommer fan aldrig räcka.
Idag blir Joakim Lundell ledsen när någon kallar honom Jockeboy, samtidigt som karaktären räddade hans liv. Plötsligt var han någon. Ju värre saker han gjorde, desto fler följare och tjejer fick han. 2013 träffade han Jonna Lundell och flyttade hem till hennes mamma i Norrköping. Livet vände. På Guldtubengalan 2016 vann han pris och friade inför tv-kamerorna.
Vill du gifta dig med mig?
Joakim och Jonna gifte sig samma år. Han är nu mer prisbelönt film- och musikproducent och har gjort en sensationell resa från hemlös, skandalomsusad dokusåpadeltagare till framgångsrik entreprenör. Idag bor han i ett stort hus med barn och är förmögen. Familjen Lundell delar sin vardag med över 1 miljon följare i Sveriges största YouTube-kanal. Och nu väntar Jocke och Jonna sitt tredje barn. Jag undrar hur han har lyckats vända sitt liv. Och går det att förlåta och försonas med det han upplevde i sin barndom?
Välkommen hit, Joakim Lundell.
Tack så mycket.
Ska jag kalla dig Jocke?
Ja, men det går bra.
Det går bra.
Det är väl där jag är mest van vid att höra, tror jag.
Mm. Du, min första fråga till dig egentligen, vilken är den största missuppfattningen om dig?
Det är väldigt otrevlig kanske. Blir folk väldigt chockade av när de träffar mig. Att, nu ska jag inte säga att jag själv är en ödmjuk människa, men jag brukar höra väldigt ofta från människor som träffar mig, oavsett om det är inom produktionen man jobbar i eller i olika tv-hus och så, att både jag och Jonna är väldigt jordnära människor. Att vi kanske inte påminner om den typiska offentliga personen eller influensen eller tv-personligheten.
Mm. Vi ska gå tillbaka och titta lite grann på vad som har skapat monstret. För du har skrivit din debutbok som heter Monster, och när man läser den förstår man att det handlar om dig.
Ja.
Alltså monstret är du och hur det växte fram. Men jag fastnade för, jag undrar om inte det är i början på den boken, för du har skrivit flera som, där det står, jag tänkte ofta, vad är det som gör en människa till en bra person?
Mm, det tänker jag fortfarande väldigt ofta på än idag faktiskt. Och jag tror att svaret är en människa som är villig att förändra sig och kämpa för att vara en bra människa. Det tror jag är grunden, en bra människa. Som är villig att lyssna på andra, ta åt sig av kritik. Men sen i grunden så är vi ju människor. Vi kommer ju alltid drivas av en viss portion av egoism. En viss portion av kanske storhetsvansinne. Människan är väl i grunden liksom ett rovdjur, tror jag. Alltså, vi har lustar, vi har liksom vår karriär, att man ska uppåt till varje pris. Och jag tror att det finns inom oss alla att prioritera oss själva för andra. Men jag tror att det går att påminna sig själv varje kväll om att försöka i alla fall göra bättre.
För du har ju, om man backar tillbaka till din barndom som du har skrivit om, grubblat över, då till och med gått så långt så att du har beställt ut en lunta från de sociala myndigheterna för att få veta mer om hur det var från deras håll i alla fall när de såg det här barnet som de tog hand om. Då är det precis som att du i princip från start har fått höra att du inte är en bra människa. Får man en känsla av?
Jag skulle vilja säga att det finns perioder i mitt liv då jag än idag anser att jag inte har varit en bra människa. Har gjort val jag inte är stolt över idag. Men jag kan förstå kanske varför jag gjorde de valen på ett helt annat sätt idag. Men jag anser väl ändå att oavsett hur dålig uppväxt man har, hur mycket trauma och skit i bagaget man än har, man mår dåligt för, så har man ändå ett ansvar när man blir en vuxen människa att behandla andra bra. Även om jag kan förstå att människor som har varit utsatta själva har en större benägenhet kanske att behandla andra människor illa.
Men jag tänker när du var liten, en liten kille, livlig kan man tänka, så fick du ofta höra att du var jobbig, att du var svår, och det här börjar väldigt tidigt, 5-6 år. Och det går, då är din mamma den som tar hand om dig, för din pappa har försvunnit ur ditt liv då.
Ja.
Då var det väldigt tidigt så att din mamma orkade inte ta hand om dig, så hon till sociala myndigheterna, och du hamnade där. Och du trodde, har du sagt själv, att det var ditt fel allting.
Jag tror ju att barn per automatik lägger väldigt mycket skuld på sig själva. Det är väldigt viktigt i kontakt med barn. Jag vet ju själv när jag har barn idag, att förklara situationer för barn. Att prata på ett begripligt sätt så att barn förstår. Och det fanns ingen som gjorde det med mig, utan jag fick egentligen ingen förklaring till varför jag fick flytta, mer än att jag var jobbig. Att mamma orkade inte med mig, och det är ju mina egna ord i mina socialpapper som jag läst, som är citerade från mig själv via då BUP eller en socialsekreterare. Och där berättade jag att min syn på det hela, varför jag inte bor hemma, är ju att jag är jobbig och mamma orkar inte med mig, säger hon.
Hur skulle du beskriva, för det här är ju din berättelse, relationen då till din mamma?
Jag var ju ett barn som försökte till varje pris få mammas uppmärksamhet.
Mm.
Att hon skulle se och höra mig. Och det har ju också speglat en stor del av mitt vuxenliv. Någonstans inom mig, när jag vunnit en kristall eller guldbagge, så kommer ju tanken lite. Titta mamma på det här.
Mm.
Är hon stolt nu? Det finns ju kvar än idag. Och det, så var det ju även som barn, att hade man gjort någonting bra i skolan, eller jag minns när jag gick ut nian och ändå hade fullständiga betyg, vilket var helt otroligt med tanke på den situation jag satt i, att jag från åttan, där jag inte ens tror att jag hade ett enda godkänt som det hette på den tiden, och då var ju det G, VG, MVG, så hade jag ett liksom betyg för att kunna söka in på ett gymnasium i nian. Och då minns jag att jag stod där på skolavslutningen jättestolt. Jag såg de andra barnens föräldrar kom, och de fick såna här rosor runt halsen, och du vet, lite minivariant av studenter med lite plakat och nallebjörnar och så. Men min mamma dök ju inte upp, och hon hade inte heller sagt till fosterfamiljen att hon inte skulle komma eller kunde komma. Så jag fick ju gå då från skolan när jag insåg. Jag såg ju att en efter en av de andra barnen försvann iväg med sina föräldrar, så stod jag kvar där och vände mig om och tittade på den stora typiska skolklockan där som var i mitten på byggnaden. Och det gick en halvtimme, det gick en halvtimme till, och till slut stod jag ju där helt ensam. Och jag vet fortfarande inte än idag varför jag fortsatte stå kvar där, men jag tror att jag stod en timme extra ifall de skulle komma. Men någonstans inom mig så förstod jag väl att det kommer inte att komma någon. Och då fick jag ju gå de här 7 kilometerna, nästan en mil då, som det var från skolan till min fosterfamilj. Jag åkte i skolbuss varje dag för att det var så långt. Och det började regna också, minns jag. Så jag kom hem till Margot då, som var min fostermamma, genomblöt, och berättade det att mamma kom inte. Och det gjorde ont, och det är någonting jag kan känna än idag. Det är lätt att säga så här, Det är jättelänge sedan. Glöm det bara. Gå vidare. Mm. Du har jättefina barn. Det är en bit inom en som dör vid sådana grejer. För att visst att mamma aldrig dök upp när hon skulle. Det har jag ju sett i de här papperna. 90% av gångerna så ställer hon ju in och säger att hon är sjuk. Men man har ju ändå som barn den här förhoppningen att nästa gång, ja men nu slutar jag ju nian, då kommer hon ju komma. Nu har jag ju en stor fotbollsmatch. Nu har jag en musikal med skolan som jag fått en roll i. Men hon kom aldrig.
Mm. Din mamma är ju inte här och kan inte berätta sin version. Jag vet att hon har sagt att hon känner inte igen delar av det du berättar. Men i journalerna som du nu har fått ut så har jag också kunnat läsa att när du kommer in så hittar de inga fel på dig, så att säga. De beskriver ju dig som en vanlig pojke på många sätt. Och det händer flera gånger om och om igen.
Ja, jag var inne på väldigt många såna här utredningar hos BUP. I och med att mamma var vårdnadshavare och jag var solplacerad så hade ju hon all makt.
Och solplacerad betyder att det var hon som ville att de skulle ta hand om dig.
Precis, en frivillig placering. Ja. Det finns solplacering då som är på vårdnadshavarens initiativ oftast. Och sen finns det en LVU som är då att
myndigheterna bestämmer.
Precis, myndigheterna bestämmer vart du ska bo. Och då ville ju mamma att jag skulle genomgå såna här utredningar väldigt många gånger. Till slut fick hon ju nej. Då gick ju socialtjänsten in och gjorde ett LVU när jag var 15 år. När hon ville att jag återigen skulle åka till ett hem då som låg i Skara och göra en grundlig psykologisk utredning för att kolla vad det var för fel på mig, trots att jag hade gjort det här så pass många gånger och alla utredningar sa samma sak, att jag var fullt frisk, därför låg inga somatiska fel, fanns inga, inte de alltså aggressionsutbrotten som min mamma beskrev, utan det som min mamma beskriver i de här papperna, det är bara hon som har upplevt det.
Mm.
Inte Margot Reine, inte psykologer. Margot Reine, mina fosterföräldrar då. Inte psykologer, inte socialtjänst, inte skolan i Ödeshög, utan det var bara mamma som har varit med om det.
En av de absolut svåraste upplevelserna som du hade, det var en ny känsla av övergivenhet. Det är när du kommer in på sjukhus. Då är du 18 år gammal.
Mm.
Och orkar inte leva längre.
Jag har överdoserat tabletter. Och sen någonstans där så fick jag väl panik. Jag tror väl att i det stora hela att det var ett rop på hjälp. Men att jag någonstans insåg konsekvensen av vad som kunde hända. Så då vet jag att min granne där, jag bodde i en lägenhet som socialen betalade. Jag tror att det var grannen då som ringde ambulans som kom och hämtade mig. Och sen fick jag magpumpas och dricka aktivt kol. Men då var det inte heller någon som kom. De ringde min mamma, men hon hade inte tid att komma. Och det som utlöste detta var ju att min morfar precis innan hade gått bort. Så jag vaknade upp på sjukhuset där efter självmordsförsöket och inser då att morfar ligger ju på samma sjukhus fast i källaren i väntan på begravning. Jag vet inte vad ett sånt där rum kallas när man gör sig i ordning för begravning. Man är inte på ett bårhus och man är inte liksom redo för begravning, utan man ligger på något rum på sjukhuset i väntan på det. Så jag minns ju, jag gick där uppifrån efter jag hade pratat med någon psykolog som kollade så jag var okej och inte skulle göra om det där. Och då skulle jag ju få träffa morfar. Så då går jag direkt ifrån och blivit inkörd med ambulans för att jag inte ville leva till och gå ner i källaren och då ska säga ja till morfar. Och jag kände ju inte igen honom, utan jag hade ju inte klarat att träffa honom under hans tid när han hade cancer. så jag hade ju aldrig sett honom tina bort, utan det var ju som en annan person som låg där, så jag blev ju så rädd att jag bara gick ut i rummet.
Men den här känslan som är så smärtsam, för du har ju blivit övergiven många gånger, det känns som att den var en av de svåraste sakerna.
Ja, alltså hur bearbetar man att ingen i ens familj kom när sjukhuset ringde och sa att ja, men Joakim har blivit inkörd med ambulans för han försökte ta sitt liv. Hur bearbetar man att ingen kom? Det är väldigt svårt att sätta ett eget värde på sig själv då. Mm. Om man är så lite värd att ingen orkade sätta sig i bilen och besöka mig. Mm. När läkarna säger att men Joakim vill inte leva längre. Han försökte avsluta sitt liv. Och jag tror det blir ganska naturligt att man tar ifrån sig själv sitt värde då. Att hur ska man kunna känna sig värd om ingen ens kommer?
Det låter som den där känslan av att du är värdelös. Det blir en karusell av droger, destruktivt beteende.
Ja, efter det. För jag har ju papper, liksom, det är inte bara min barndom jag har papper på, utan jag har ju alla journaler liksom, på mina sjukhusbesök och liksom, vuxenpsyk och allting. Och man ser ju tydligt att det var ju rakt ner i avgrunden efter den händelsen efter den där på sjukhuset.
Jag tänkte att vi ska prata om någonting som både räddade ditt liv och som du egentligen inte vill bli förknippad med. Din persona, ska man säga, din karaktär som du hittade, som du kallar Jockey Boy. Och det var att du blev uttagen till att vara med i Kungarna av Tylösand. Mm. Det var Kanal 5 som skulle göra en serie som du inte fattade från början vad den handlade om, vad jag förstår.
Nej, vi fick inte så jättemycket information. Nu i efterhand så förstår jag ju att det var en svensk version av Jersey Shore som då gick på MTV på den tiden. Vet inte riktigt om vi lyckades uppnå det. Det blev väl någon svensk trash-version. Där vi i stort sett bara stökade runt utan att fylla något syfte överhuvudtaget. Jag vet inte vad som står i den där formatbeskrivningen för programmet faktiskt.
Men för de som inte kommer ihåg eller har sett, ni söp.
Ja, men det var ju bara det vi gjorde.
Ni bara söp och använde droger, gjorde ni det också?
Det fanns människor på inspelningarna som gjorde det, ja.
För det kunde ni inte göra framför kamerorna, men söpa.
Men alla andra program där ändå alkohol ingår, som Paradise Hotel och så finns det ändå ett syfte, liksom ett spel bakom, du kan vinna pengar. Det fanns inga pengar här, det var ingen som åkte ut.
Men när du gick in i det här, då blev du, då har jag också sagt att det blev räddningen. Kunde du då koppla loss den här blyga Joakim Berg, som det heter då, från den här destruktiva personen som blev Jockey Boy? Du delade upp dig själv, vad tror du så?
Inte bara delade upp, jag tror att mitt riktiga jag försvann nästan helt och hållet. Jag klarade inte av att vara mig själv och jag klarade inte av att känna de känslorna som jag hade i kroppen. Och när Jocke Boy fick så mycket uppmärksamhet och faktiskt positiv uppmärksamhet på den tiden, vilket är helt för mig ofattbart. Jag får väl hoppas att idag hade det aldrig hänt.
Så ju värre grejer du gjorde, ju vidrigare du betedde dig, desto mer tjejer fick det, desto mer uppmärksamhet. Ja. Och klappa axeln av produktionen, eller?
Precis, och då är det inte konstigt att Joakim Berg, som jag då hette, som aldrig har känt sig värd i någons ögon, försvinner mer och mer när den karaktär jag applicerat liksom får största vinsten direkt, får uppmärksamheten. Plötsligt så ser människor mig. Plötsligt så har jag ett värde. Även om jag inte hade ett familjärt värde, så fanns det ett värde av att produktionen hörde av sig, medier hörde av sig, jag fick följare. Det blev ju ett substitut för att inte ha en familj.
Hur ser du själv på det här? Att ju värre du var, ju vidigare du var, desto mer uppmärksamhet, tjejer, som jag sa, vänner, om man nu kan kalla det för det, fick du?
Jag hoppas väl och tror att det aldrig hade hänt idag, att det är en häxblandning av var vi befann oss värderingsmässigt, hela samhället på den tiden. Att det var någonstans uppstarten på vad sociala medier skulle bli idag. Att man aldrig riktigt visste vart det skulle hamna. Jag bloggade ju på den tiden. Det finns ju inte riktigt idag. Nej. Utan idag så sker väl det mesta i snabba, rörliga format på sociala medier. Men som sagt, jag tror inte att någon hade fått den här positiva uppmärksamheten idag. Att vi har kommit längre.
Det finns spärrar.
Ja, alltså...
Men vad, kan man, får jag fråga dig din skuld i det här? Du var ju ändå en person som skulle kunna ha sagt nej.
Jag tar ju på mig helt och hållet. Alltså, allt jag har gjort och allt jag har sagt så tar jag fullt ansvar för. Jag kan bara tycka det är tråkigt att alla andra människor som var med på det här tåget, de människorna som hejade på, för jag hade som sagt var närmare 300 000 unika läsare i veckan. Jag var en av de största bloggarna i Sverige. Som mest hade jag nästan 500 000 unika läsare i veckan då på bloggen. Det är en stor andel av Sveriges befolkning som hejade på och tyckte det här var någonting bra. För mitt kommentarsfält, det var i stort sett inga dåliga kommentarer.
Det var bara heja.
Ja, vart tog de människorna vägen när jag ensam fick ta ansvar för hela det här kalaset? Det var ingen annan som kunde ställa sig och säga att ja, men fan, jag tyckte det här var jättekul, men jag har också mognat och jag skäms över att jag står och hejade på det här. Eller...
Du menar efteråt? Att man
efteråt,
kunde ha sagt
ja.
Men du, för där fanns det inga gränser heller.
Nej.
Alls. Det var Jockiboi då som var i full fart. Naken, det fanns Dagens Runk.
Mm.
Allt ifrån att du runkade i en dammsugare till... Du gjorde en massa såna konstiga grejer. Och ju mer sånt du gjorde, desto mer följare fick du.
Ja.
Mm.
Tills jag... Ja, men hade jag inte träffat Jonna då så...
Då hade det hänt, tror du?
Nej, jag hade inte levt idag. Alltså, det var så pass illa.
Och för att du skulle kunna fortsätta, vad gjorde du då? Drack, använde droger eller vad gjorde du för att klara av att göra alla de här grejerna?
Allt. Alltså... Jag har nog stängt av min gamla personlighet helt och hållet. Alltså.
Mm.
Men jag var så väl medveten om att jag hade accepterat att går det åt helvete så tar jag mitt liv. Jag hade fått den acceptansen. Och det låter sjukt att säga, men det är något väldigt befriande att acceptera sitt öde. Att inte vara rädd för det på samma sätt, utan... Några månader innan jag flyttade in hos Jonna så hade jag liksom bestämt mig att... Och det kändes inte jobbigt just då. Att fan, håller inte det här? Alltså, blir det alltså, att något går tillräckligt åt helvete? Liksom, har jag inga pengar? Liksom, har jag inget hem? Då är utvägen att ta sitt liv.
Vi har pratat om din mamma eftersom det var henne du växte upp med. Men din pappa försvann tidigt. Vad har du för kontakt med honom?
Mm, vi träffas väl mest på födelsedagar för barnen och så. Min personliga kontakt med honom idag kanske inte är så där jättemycket. Men jag tycker att han är världens bästa farfar till barnen. Han är helt fantastisk med barnen. Och bara för att jag kanske inte har den kontakten med min pappa så ska mina barn i alla fall få ha den kontakten med honom. Och så länge han är en bra förebild och en bra farfar för mina barn så är jag bara väldigt lycklig och tacksam att han vill vara en så stor del av mina barns liv.
Och du kan inte bli arg på att han inte fanns när du kanske hade behövt honom? Och...
Ibland. Mm. Men jag försöker se... Den ger mina barn idag som jag kanske inte fick.
Du, en sak som jag har grubblat mycket över är förlåtelse och försoning. Du har läst och läst i alla de här papprena. Du har grubblat och funderat. Mm. Förlåter du det som hände?
Det är så svår fråga. Nu ställer du mig den svåraste frågan som finns. Jag har frågat mig själv så många gånger. Hur förlåter du någon som du känner kunde ha varit orsaken till att du inte har levt idag? Att jag kunde ha varit borta. Jag hade inte suttit här idag. Jag hade inte fått mina fantastiska barn. Jag hade inte fått spendera livet med Jonna. Hur förlåter man det? Behöver man förlåta? Jag vet inte. Acceptera kanske. Att det har hänt.
Och försonas.
Ja. Man kanske inte behöver förlåta just.
Mm.
Men försonas med tanken. Och acceptera att det har hänt.
Mm.
Men det är väl också skönt när man får barn och att de betyder mer. Som är min pappa, absolut. Jag kan vara jätteledsen för att han inte fanns där och gjorde mer när jag behövde honom. Men samma sekund du får barn så betyder de mer än vad du själv betyder. Så då blir det lättare att, okej, okay, det de får ut av honom är helt fantastiskt. Det betyder mer än min känsla för att jag kanske inte fick det som barn. För barnen går ju alltid i första hand.
Har du på något sätt haft en större förståelse för din mamma?
Mindre.
Att hon inte orkade?
Mindre. Helt tvärtom.
Mindre?
Ja,
sen du fick barn?
Helt tvärtom.
Mm.
Mina barn kan också vara jättejobbiga. Jag kan vilja gå ut och gråta och dra det lilla håret jag har kvar på huvudet. Jonna och jag kan lägga oss i sängen på kvällen och nästan ligga och skaka liksom. För att vi är helt slut ibland. Men det är ju barn. Det är ju vårt jobb att vara där då. Då får man liksom lägga sina egna känslor åt sidan. Får man ta det när barnen inte är närvarande. Det går inte att gå till mina barn och säga, nu är det ditt fel att jag mår så här. Nu är det ditt fel. Alltså, ditt fel. Det är som att skjuta liksom en pil i barnen. Man måste vara så försiktig med hur man uttrycker sig till barn. Och jag uttrycker mig inte alltid. Det finns vissa dagar jag kan tappa det och höja rösten och vara jättar. Liksom. Bara, nu gör du så här och du gör så här. Nu går ni åt varsitt håll. Ni tittar inte på varandra mer idag när de bråkar liksom, från morgon till kväll. Och där kan jag känna på kvällen så här för att jag kunde ha tagit det där bättre. Men samtidigt så inser jag att han, jag är människa jag också. Man ska inte vara för hård. Det gäller den där balansgången. Så länge man har liksom barnens bästa i fokus så är man en bra förälder. För det kommer liksom ordna sig av sig själv.
Har vi nämnt Jonna så många gånger, som för det är verkligen en vändpunkt i ditt liv där du träffar en person som kan se igenom den här Jockiboi och se något annat. Du, det är ju en nästan som en filmscen när du i ditt eländiga tillstånd som du var då går på den här, vad är en marknad eller någon tivoli eller vad det är. Som tillfälligt finns där varje år, va?
Ja, den var ganska nyligen.
Och nu befinner vi oss i, vilken stad är vi då?
Skänninge.
Mm. Och det här, dit kom alla. Och då får du syn på en tjej.
Mm.
Mm.
Inte så romantiskt just då, för då var ju kanske tanken inte lika ädel vad jag hade tänkt att den kvällen
skulle... Vad tänkte du? Du var inte särskilt ädel, vad tänkte du då?
Nej, men då ville jag väl mest bara ha med henne hem för natten, tror jag. Så det var inte så här kärlek vid första ögonkastet. Då hade jag ljugit om jag hade sagt det. Men uppenbarligen så fängslade hon mig ju på något sätt. I och med att vi har två barn ihop idag. Så.
Vad var det som gjorde att du blev intresserad?
Hon var inte som alla andra.
Nej.
Hon var inte intresserad av Jockiboi.
Nej.
Och då blev jag ju på något sätt tvungen att hitta andra sätt att nå henne som inte var Jockiboi. Och då fick ju hon se sidor av mig som var mina riktiga sidor som jag inte visade någon annan. I och med att det var omöjligt att nå henne med mina Jockiboi liksom sidor. Och då var ju de här sidorna som alla andra ville se. Men hon var nog den första jag hade träffat som verkligen hade noll intresse av att jag var offentlig eller den här karaktären.
Vi ska höra vad hon själv säger faktiskt, för att hon finns ju här och har lyssnat. Välkommen hit, Jonna. Du ska få en stol här också att sitta på.
Tack.
Välkommen hit till min studio, Jonna. Och vad tänkte du?
Nej, men jag fattar ju inte varför folk sprang efter. Alltså, det var liksom, man såg hur det var en person som gick och sen var det liksom en klump med människor som gick efter. Så att man märkte att det var någon.
Men du hade ingen aning om hur Jocke Boy var?
Nej, nej, gud nej. Jag hade ingen aning. Och jag...
Du kanske hade sprungit.
Ja, nej, men det, alltså, så här, jag hade ju sett programmet, men jag kopplade det inte ihop det, och sen så fick jag för mig att det var någon annan, och så, men jag var liksom inte så här.
Du skulle hem och sova hos mormor.
Ja, precis. Det var liksom där mina tankar gick.
Men han låg på.
Ja.
Och ni började skriva till varandra. Var det så på Facebook?
Du började skriva ganska mycket.
Mm. Och då vågade ni visa mer, låter det som, vilka ni var.
Ja, ja, men det blev väl där. För att vi chattade väl väldigt mycket så. Och då hade jag kollat upp också vem han var och liksom frågat runt lite så här. Men den personen jag chattade med var inte alls den personen som alla andra beskrev dig. Och då kändes det som att, men är det här verkligen samma person? Det är liksom, den jag chattade med var så smart, så rolig, så liksom... Alltså genuin och väldigt brydde sig om mig och var väldigt djup. Medan den här Jocke Boy var ju liksom... Alltså jag kunde inte ens titta åt det hållet för att det var verkligen... Nej.
Du satte ju väldigt tydliga gränser. För skrev jag på ett sätt som du tyckte var Jocke Boy, då avslutade ju du konversationen Så Jonna tvingade ju mig, alltså indirekt, att vara mig själv. Mm. För det var enda sättet jag kunde bibehålla kontakten med henne, i och med att hon inte hade något intresse av att prata med mig om jag skulle spexa och vara Jocke Boy.
Men det måste ju ha varit en stor grej för dig, för ingen hade ju uppskattat dig, trodde du, för den du var när du inte var Jocke Boy. Nej, jag var en person som lyssnade och såg dig.
Jag hade ju aldrig flyttat in hos dig och din mamma om jag inte hade känt att du såg någonting hos mig.
Men jag tror också att jag har i alla fall uppfattat det som att du kände att det var väldigt läskigt. Mm. Att du öppnade upp dig så mycket för mig. För att det var väldigt många gånger också som det var väldigt katt och råtta. Ena stunden så jagade du och jag var iväg och sen var det tvärtom. Och sen, alltså det var väldigt fram och tillbaka hela tiden. Och jag märkte att ju närmare jag kom honom och liksom ju djupare det blev och ju mer öppen du blev. Sen kunde det bara vända om och att du typ började kalla mig elaka saker och liksom för att jag skulle då
backa
för att han kände att...
Var du rädd och förlorad? Liksom. Blev övergiven?
Inte bara bli övergiven, någon slags respekt emot henne också, att jag inte var värd henne. Mm. Att hon förtjänade bättre.
Mm. Men du har inte haft så lätt, förstår man, för du har också skrivit om ditt liv.
Ja.
Det har också varit tufft. Du har varit mamma och din mamma. Och du var ju ung när ni träffades, 17 år va? Mm. Och du är 10 år äldre.
Ja, 9.
9
år äldre. Så att det var ju inte så att du heller hade haft enkelt liv.
Nej.
Så ni kunde ju öppna upp er för varandra, tänker jag.
Exakt, och det var verkligen det, att vi kunde prata med varandra och att du förstod mig och liksom så.
Sen flyttade ju du in och du har sagt att det var första gången du kände att du fick ett riktigt hem.
Mm. Men jag minns ju skräcken att flytta in. Jag tror du idag kan förstå hur mycket det krävdes av mig för att ta dels ett förutmjukande steg att komma med vita flaggan så här, jag är ingenstans att bo. Alltså. Och dels att jag hade svikit dig innan, för jag skulle ju flytta in hos dig en gång tidigare, men då dök jag inte upp, för då var det någon fest och då åkte jag iväg på det och bara tänkte för stunden.
Men här sitter ni och väntar ert tredje barn. Mm. Det är ju också spännande, för ni har otroligt många som följer er, som tycker väldigt mycket om er. Det finns de som tycker mindre om er. Ni har varit öppna med precis, kanske ni inte har med precis allt, men det känns som ni har varit öppna med precis allt. Har ni känt nu, åren har ju gått, att ni har varit för öppna med era liv, ert förhållande, era barn?
Nej, alltså, jag tycker där vi är idag att balansen är perfekt. Men det var nog ett naturligt steg i, för oss att kunna bli vuxna, att vara så öppna.
Vi behövde det där och då.
Vi behövde det där och då.
Varför då? Varför behövde ni det?
Det var väldigt, men vi hade väldigt svårt att få barn. Och jag tror inte att vi hade hållit ihop om det inte vore för våra följare där.
För de har då hejat på och kommit med tips. Och...
Ja, men exakt. Och det blev liksom att få prata om det på våra sociala medier hjälpte oss väldigt mycket. För att det fanns folk i samma situation och folk som har gått igenom det. Det var liksom en lättnad att prata så öppet om det. Och känna att man inte var ensam. Mm. Och det gjorde att vi kände oss starkare i det och kunde ta oss igenom.
För du hade ju varit fullständigt gränslös tidigare. Men för dig var det ju lite mer nytt, var det inte det? Att öppna upp så mycket som du gjorde i början.
Ja, men det var det ju. Men jag har inte sett det som negativt där. Självklart så blir det
ju att... Vi hade ju inte gjort det idag.
Nej.
Hade ni inte gjort det idag?
Nej, inte en chans.
Det är också intressant. Du har ju ofta betraktat dig själv, betraktat hur omgivningen ser på dig. Det liksom har du kunnat klara av på något sätt. Känns det som när du var väldigt liten. Och här så går ni på galor och ni ska gå upp och hämta pris. Och ni känner bara hela tiden, det här är inga människor som respekterar oss som våra följare gör.
Nej, att vi inte förtjänar. Vi kände ju själva att vi inte förtjänade att vara där. Man kände väl att man hade hämtat vilddjur, alltså från djungeln, och sen satt in dem på ett zoo och sen tänkt att vi ska funka ihop med...
Är det så ni kände?
Ja, men, ja, men ungefär.
Att... Kände du också så, Jonna, att du var helt främmande där?
Vi kunde ju inte de där sociala koderna.
Nej, och, hur man... och vi är så långt ifrån... liksom mingelfolk som går på galor och liksom allt sånt, det är inte vi.
Det är inte vi är
ganska liksom introverta. Vi kan vara hur spexa vi vill med liksom våran lilla grupp. Liksom.
Och där är ni öppna och kommunicerar och trygga.
Ja.
Men när ni ska gå upp då och hämta pris...
Men det är någonting, det är inte vi liksom. I de miljöerna, vi vill liksom vara hemma och spela tv-spel och liksom bada typ.
Och vara med barnen.
Ja, men det är det.
Men det vi inte har kommit in på, som är en väldigt viktig del i din utveckling och som har blivit en viktig del av ditt liv, det är att när du flyttar hem till Jonna, då bor ni... Borde du i...
I Norrköping.
Norrköping blir det. Så där det verkar vara mycket bättre sociala myndigheter som hjälper till. Och där du för första gången blir utredd ordentligt. Och det visar sig att du har ADD och Asperger, någon slags light form. Som plötsligt blir en förklaring för dig till väldigt, väldigt mycket i ditt liv.
Mm.
Det låter som det, för du har skrivit så mycket om det här. Ditt sommarprogram var att du vill förklara hur man fungerar eller inte fungerar.
Men det är också olika faser i livet. Idag är vet jag inte om jag är lika glad över att ha det på papper.
För vad intressant. Idag skulle du inte vilja ha haft diagnoserna på papper.
Det känns som man lägger sig själv i ett fack. Alltså, man gör sig inte själv en tjänst emot andra människor i och med att människor har begränsad information oftast om de här funktionsvariationerna som det heter idag. Och man lägger sig själv också i ett fack.
Och gör sig mer ansvarslös, eller?
Ja, friskriver sig från vissa grejer. Så här, okay, men det här, det står på internet att jag är skitdålig på det här, jag är jättedålig på det här, jag kan inte referera det. Det blir lite att man tappar ansvaret. Nu idag så försöker jag bara... se och reflektera mig själv från topp till tå. Vad är jag sämre på? Vad är jag bättre på? Jag ser aldrig mig själv som någon med funktionsvariationer idag längre, utan jag ser mig själv bara som en människa som har vissa saker jag behöver jobba på, vissa saker jag är bättre på Och sen försöker jag hela tiden ha den reflektionen att inte tappa det. Vi pratar ju mycket om det. Det är inte ofta vi pratar om att jag har funktionsvariationer längre. Och...
Nej.
Men ni försöker lära er varandras beteende och svagheter och inte trampa i varandras sår.
Men det blir ju lite så. Och
även om du har dina issues så har ju även jag det. Mm. Så det är inte bara jag som liksom har hjälpt dig i allting heller, utan han har ju även hjälpt mig väldigt mycket och vi har fått kompromissa. Liksom.
Hörrni, det som är spännande med er är ju också vilket team ni är när ni jobbar. Och det verkar inte finnas några gränser. Det är film, skräckfilm och Hollywood.
Jag hade väldigt stora tankar om det, men jag känner mig nöjd, alltså, om du förstår vad jag menar. Jag behöver inte åka dit. Så jag släppt lite där. Jag får se vart jag hamnar. Det viktigaste är att jag är kul när jag jobbar. Att vår familj mår bra. Det är det viktigaste.
Och det verkar ni ha fortfarande väldigt kul när ni jobbar ihop.
Mm.
Är sociala medier i den form ni nu väljer? För ni är en av de största YouTube-kanalerna i Sverige.
Mm.
Är det det som ni kommer fortsätta utveckla? Är det så det ser ut?
Vi tar väl från dag till dag. Så känner jag i alla fall.
Mm.
Så länge vi utvecklas som människor och känner att det är roligt.
Mm. Och så kommer en liten till.
Mm.
Fantastiskt. Och det har ni också varit väldigt öppna med.
Ja, men det är nog, i och med att vi ändå filmar vår vardag och mycket sånt, så har vi ändå känt att de kommer fatta att någonting inte står rätt till. Liksom.
Och du mår inte toppen.
Jag mår inte jättebra.
Nej, vi höll ju Lionel hemlig. Honom berättade vi om... Hade det gått 5 månader in i graviditeten?
Ja, det var typ vecka 22.
Det var när magen liksom började synas så ni inte gick och ljuga längre. Så den höll vi ju på. Men det här skedde så... Jag bara fick en känsla av att vi satt och tackade oss. Och så säger hon så här... smakar ju ingenting. Och då vet jag att du hade pratat tidigare om att du inte hade fått mensen.
Mm.
Och då bara kände jag bara, men det smakar ju massor liksom. Så då åkte jag och köpte graviditetstest. Nästan lite skämsamt gjorde jag ju. Och bara, nej men gör testet. Och sen var det ju positivt. Jag tror inte...
Ja, det varit lite så här, aha, var det så här?
Ja, vi varit väldigt tagna på sängen.
Ni har kämpat så enormt tidigare. Mm. Ja, man får gratulera så mycket, verkligen. Hörrni, är det någonting som ni vill tillägga? Som är viktigt.
Ja, om man ska säga någonting till folk som tittar så är det ju att behandla andra som man själv vill bli behandlad, om man ska avsluta med något vettigt att säga.
Man ska behandla alla andra som man själv vill bli behandlad.
Mm. Tänk vad världen hade varit bättre om alla utgick från det.
Känner du för att lägga till någonting?
Nej, men jag håller väl med dig. Att man ska tro på sig själv.
Mm.
Och vara den man är liksom. Och stå... Ja, men var stolt för den man är.
Mm. Och det är många som tror på er och följer er. Ni är ju förebilder med allt vad det vill säga.
Försöker i alla fall så gott man kan.
Och ni, tack för att ni kom hit båda två och lycka till.
Tack så jättemycket. Ni.